Månadens talbokstips bjuder på livsöden, relationer och starka känslor. Och de kommer från Malmö stadsbiblioteks Maria Sandelin och Nina Olsson. Den sistnämnda gör comeback som boktipsare och eftersom det var flera år sedan sist låter vi henne introducera sig själv.
Jag heter Nina Olsson alltså och jag är bibliotekarie på Malmö stadsbibliotek där jag jobbar med förmedling av både skön- och facklitteratur och medier överhuvudtaget. Det blir en del talböcker också, mest att jag möter personer som vill låna talböcker nu.
Alltså på talboksavdelningen, den som kommer dit får träffa dig?
Ja, absolut. Och i Ljusets kalender får man träffa mig, där vi har all förmedling av litteratur, bland annat talböcker.
Mm. Har du någon speciell genre av böcker som du gillar mer än andra?
Ja, det ska nog vara romaner med de starka känslorna. Jag vill alltid åt det på något sätt. Och gärna gå utanför Sverige, tycker jag om. Alltså lära mig om nya världar och verkligheter, människor, nya sätt att fungera och så.
Ja, jag tror att vi får se lite av de här starka känslorna i dina tips redan idag. Då ska du börja.
Det kan jag göra. Jag har läst en bok av den baskiske författaren Fernando Aramburu som heter Patria, som betyder fosterland. Och den är inläst av Jens Malmqvist. Det är en riktig tegelsten på 27 timmar och 13 minuter. Och den här boken, den har hyllats i den spanskspråkiga världen och författaren har till och med jämförts med Tolstoj. Och om jag ska berätta lite om handlingen så börjar den med att Chato, en man som är i 60-årsåldern, han är make och far till två vuxna barn. Han faller offer för den terrorstämplade separatiströrelsen ETA då han kallblodigt skjuts ner på öppen gata i en liten by i Basken. Och skälet är att han har inte betalat utpressningspengarna till rörelsen. Och det fick förödande konsekvenser. De började liksom klottra hans namn och svärta ner hans namn helt enkelt. Och en dag så blir han då bara helt öppet nedskjuten på en gata då.
Så som hände människor i verkligheten när ETA var aktiva. Ja,
precis. Och det är två familjer då som man får följa. Två väninnor främst då, en som heter Bittori och en som heter Miren. Och de har stått varandra väldigt nära under alla år. Men nu, i och med det här attentatet då, mot Bittoris man, så blir de bittraste fiender. De kan inte se varandra mer och Bittoris familj blir helt utstött ur bygemenskapen också. Miren, hon tar parti för sin favoritson som heter Jose Marie. Han är djupt engagerad i ETAs rörelse och han tros vara den som ligger bakom attentatet mot hennes man. Och många år senare, och det är här som romanen tar sin början då, så lägger ETA ner sina vapen. Och Bittori, änkan, flyttar tillbaka till sin lilla by. Men då undrar man, är det ens möjligt att komma tillbaka och liksom se folk i ögonen? Så det är ju modigt av henne att ta sig tillbaka då. Och det visar sig att hon har blivit en icke-önskvärd person och folk börjar viska om henne. Och om hon flyttar en blomvas så är det bara, ja varför gjorde hon det? Alla börjar tolka tecken och så, varför hon gör på ett visst sätt då. Så det skvallras något fruktansvärt. Men hon tycker att hon har inget att förlora. Hon går till sin mans grav och vad hon vill, det är ju att hon vill liksom reda ut vad var det egentligen som hände. Och liksom nå någon slags försoning innan hon dör, skulle man kunna säga. Så det är en roman som handlar mycket om försoning.
Maria Sandelin, vad har du att tipsa om?
Jag har till att börja med en biografi av Kenneth Hermele som heter Ersättl i Stockholm. Den kom förra året. Ersättl i Stockholm är alltså Kenneth Hermeles självbiografiska bok om sin uppväxt i Ersättl som betyder ett judiskt kvarter på söder i Stockholm. Kenneth Hermele är ekonom och föreläsare. Han har skrivit några fackböcker förut. Hans föräldrar hade invandrat från Polen respektive Tyskland tillsammans med sina föräldrar före kriget. Och de upplevde alltså inte själva förintelsen, men den var ju ändå närvarande i familjernas liv. En bror till mamman försvann till exempel under kriget spårlöst. Och det dröjde ända in till 90-talet innan hon slutade att söka efter honom. Föräldrarna var ett ganska omaka par och länge var Kenneth mammas pojke som han delade en innerlig religiositet och traditionell livssyn med. Pappan å andra sidan var mer inriktad på det världsliga och att bygga upp ett välstånd för familjen. Och han hoppades länge på att de båda sönerna Kenneth och Bernt skulle ta över den leksaksfirma som han hade grundat. Men så blev det inte. Bernt blev journalist. Kenneth ägnade sitt yrkesliv åt bland annat biståndsarbete. Och som ung och vänsterradikal i slutet av 60-talet så fjärmade han sig också från religionen och mammans liv. Vilket hon tog väldigt hårt. Framförallt tog hon det väldigt hårt när han meddelade att han skulle gifta sig med en svensk icke-judisk kvinna. Då skrev hon ett brev till honom där hon berättade att nu var deras kontakt slut. Sen blev det inte så, men det var väldigt starkt för henne. Arthur Hermele, pappan, han dog i Stockholm 1996 och mamma Perla blev mördad i ett terrorattentat i Israel 2002. Och han skriver ju väldigt ömsint, inte okritiskt men ömsint om sina föräldrar. Och han skriver om rikedomen och samtidigt det kluvna med att ha en dubbel identitet. Han är i högsta grad både jude och svensk. Om att höra till och inte. Och det är en reflekterande, varm och ärlig bok som jag gärna vill rekommendera.
Mm. Inläst av Örjan Blix ska vi kanske tillägga. Och han läser i 5 timmar och 45 minuter.
Ja.
Och boken finns i punktskrift också, ska vi väl kunna tillägga. Mm. Nina?
Ja, då går jag vidare till nästa. Jag har läst en italiensk författare, Domenico Starnone, som har skrivit en äktenskapsroman. Den heter Band med undertiteln En äktenskapsroman. Och den är inläst av Anders Palm. Och den är 4 timmar och 55 minuter. Och det här är en roman om en äktenskaplig kris. Det här paret som heter Vanna och Aldo, de har varit gifta i 12 år. Och de har 2 barn som heter Sandro och Anna. Och en dag så lämnar Aldo helt enkelt familjen för sin... Han har förälskat sig i sin elev, Lydia. Inte helt ovanligt scenario. Och romanen, den inleds med att hans hustru skriver ett brev till honom. Där hon liksom vill försöka förstå varför han har lämnat familjen. För det här har skett väldigt plötsligt. Alltså hon förstår ingenting och han är inte kontaktbar. Och, ja, hon vill förstå detta. Och sen så vill hon också skriva brevet som ett försvar för äktenskapet helt enkelt. De har ju faktiskt ingått någonting. Så att hon börjar brevet så här. Om du har råkat glömma det, min bästa herre, så vill jag bara påminna dig. Jag är din fru. Och det är ju lite... spännande, så börjar alltså boken.
Mm.
Mm. Och bilden av det som hänt då, det fördjupas då när man även får ta del av mannens tankar. Och det är ju inte helt vanligt. Utan det är ju ofta ur kvinnans synvinkel då. Så det tycker jag var lite spännande med den. Att man får verkligen hans syn på det hela också. Och sen så är det även barnen, eller framförallt dottern är det som också kommer med sina tankar mot slutet sen. För det är alltså så här, jag tror utan att... avslöja för mycket så kommer han tillbaka, men det förstår man av handlingen, så det är inte att säga för mycket, men det är det som gör den lite spännande också, att man vet att han är borta i 4 år och sen kommer han tillbaka och så ser vad som då händer med äktenskapet, vad gör det med äktenskapet. Så att ja, jag tycker de här 3 perspektiven framförallt var väldigt spännande och att det gör det lite unik så här. Väldigt trevligt skriven också, så där. Inte riktigt om... Ja, det är ganska återhållsam skriven egentligen, är den. Men väldigt reflekterande och klok roman, tycker jag.
Mm. Maria, en titel som kan uttalas på i alla fall 2 olika sätt. Förlåten eller förlåten?
Ja, precis.
Jag Agnes Lidbeck, känd stjärnskott, ja. Eller väl etablerad numera.
Ja, hon har varit produktiv. Hennes första roman kom 2017, Finna sig. Förlåten eller förlåten då. Mm. Förra året 2018 och nu är hon på gång med en ny roman i år som jag tyvärr inte kommer ihåg titeln på, men en bok om året har det blivit här, en roman. Och sen sa du att hon har skrivit dikter också.
Just det, poesi också. Kommer inte heller ihåg titeln. Men...
Nej. Ja, och den här boken är då inläst av Marika Bergström och den är på 5 timmar och 45 minuter. Och den handlar om systrarna Ellen och Maria som tillbringar en hel sommar tillsammans när deras pappa har gått bort och det gemensamma sommarhuset ska tömmas. I vanliga fall har de inte så mycket kontakt och de, ja, där finns alltid med en biton av misstänksamhet. De litar inte riktigt på varandra och gillar inte riktigt varandra. De är också varandras motsatser. Stora syster Ellen är en disciplinerad karriärkvinna. Hon reser mycket i jobbet och ror viktiga affärsuppgörelser i land. Hon lever utan familj och barn. Lilla syster Maria jobbar i äldrevården fast hon alltid har sagt eller för att hon egentligen skulle bli skådespelare eller journalist. Men hon har blivit kvar i äldrevården där hon i och för sig trivs. Så hon är väldigt omtyckt av de gamla. Hon är mamma till Dag som är 5 år och som hon älskar överallt. Hon är lite överviktig och dricker lite för mycket vin. Under sommaren så kommer minnen och gamla konflikter upp till ytan. Hur var det egentligen med förhållandet till föräldrarna? Och hur var det med farmorn? Och vad var det som hände den där tragiska sommaren när deras halvbror Jakob begick självmord i sommarhuset? De söker kontakt med varandra och där finns en vilja, men de har lite svårt att nå fram. Men vad som gör den här boken så bra är att författaren är så träffsäker. Så de är på ett sätt schabloner, de här två systrarna. Man kommer ofta på sig själv med att skratta och le igenkännande och sådär.
Svartsjuka står på tur.
Precis. Jag har läst en roman som heter Nykomlingen med undertiteln Otello på nytt. Och det är författaren Tracy Chevalier som sätter in Shakespeare i ett nytt sammanhang. Den är inläst av Karin Rosén och den är 5 timmar och 39 minuter. Handlingen utspelar sig på en skola i Washington DC, USA. Och dit kommer en ny elev. Han heter Osei och han har ursprung i Ghana. Kommer från en diplomatfamilj. Dee, som är den populäraste eleven, får i uppdrag att visa honom runt. Och snart så blir hon upp över öronen förälskad i honom. Och det här väcker en otrolig avund hos de andra eleverna. För alla vill ju umgås med henne och ja, det blir katastrof helt enkelt. Och det sätter igång en kedja av intriger på hög nivå. Det finns en elev som heter Ian som är van att bli åtlydd kan man säga. Dels har han skaffat en flickvän genom att hota henne. Och hon, den här flickvännen Mimi, hon är bästa vän med Dee, den populäraste eleven på skolan. Och han bestämmer sig helt enkelt igen då för att krossa den här relationen, Dees och Oseis relation. Och då använder han Mimi, flickvännen då. Och hon inser ju inte vad det är han försöker göra för att hon är ju en snäll individ. Alltså det är ett otroligt spel och man reagerar väldigt starkt genom att läsa den här. Alltså för att man förstår ju vart det barkar hän och det är verkligen till, mot katastrofen alltså. Och jag gillade det att man tar tag i de här förbjudna känslorna i den. Alltså både svartsjuka och rasism och svek. Och här finns allt. Och mycket, mycket välskriven.
Maria, din sista bok på biografins tema också.
Ja, Patina, långa liv och årgångshem heter den av Petter Eklund. Den är inläst av Benny Nilsson och är på 4 timmar och 8 minuter. Som inte är så långt, men då kan vi lägga till att för den som ser lite, åtminstone, kan ha glädje att titta i pappersboken här. För här finns fantastiska bilder, foton på de här människorna och deras hem. Men man kan också mycket väl bara lyssna på texterna som är väldigt välskrivna och fina.
Det är intervjuer med människor i deras hem och så får man se bilder från dem här. Ja.
Och det är alltså gamla människor och de flesta är så kallat äldre. Och författaren till boken då, Petter Eklund, han som har gjort intervjuerna och skrivit texterna, han har räknat ut att tillsammans har de här människorna levt nästan 1000 år. Men saken är den att de känns inte gamla utan de har alla kvar en glädje och nyfikenhet på livet. Här finns saker, kläder, konst och böcker om vartannat. De flesta av de här personerna bor i lägenhet i Stockholms innerstad, men här finns även människor som bor på andra håll, även på landet. Flera är konstnärer, men här finns också lärare, lantbrukare, sömmerskor och fotografen och översättaren Lyfti Öskök. Jag har flera favoriter här, men en är en som heter Marianne. Och här är foton från nutiden när hon är 89 år och ett foto när hon är en 22-årig mannekäng och undervattenssimmare. Och man ser väldigt väl att det är samma människa, det är samma glimt i ögat. Hon kommer från en fransk teaterfamilj och hon ville själv bli konstnär och hennes specialitet blev att måla på tyg. Hon har också jobbat som sömmerska privat och sytt kläder åt prinsessan Lilian och prins Bertil i sin tid. En annan intressant dam är Elisabeth som är 93 år. Hon har jobbat hela sitt liv och säger att arbete är roligt men nöjen är tråkiga. Och hon har varit grosshandlare, sekreterare, konsthantverkare och spion under andra världskriget. Och då avlyssnade hon samtal mellan Hitler och Mannerheim, bland annat. Hon kunde tyska nämligen. Och hon har fortfarande ett rikt umgänge och bjuder hem folk på middag. Och det här är en bok att antingen lyssna eller läsa, titta i, lite i taget. Den gör sig nästan bäst så. Och det är en bok som man blir glad av.
Det tyckte Maria Sandelin som tillsammans med Nina Olsson på Malmö stadsbibliotek stod för talbokstipsen. Böckerna de tipsade om var alltså Fernando Aramburo Patria, En shtetl i Stockholm av Kenneth Hermele, Domenico Starnone Band, Förlåten av Agnes Lidbeck, Tracy Chevalier Nykomlingen, Otello på nytt, och Patina, Långa liv och årgångshem av Petter Eklund.